Är du slarvig eller inte slarvig?
Är jag slarvig? Jag tror nog att jag är hemskt superpedant. Men slarvig i huvudet.
Hur går det ihop?
No, men för att det är liksom, allt ska vara sådär ojen och så ordning på allt vad man gör. Det ska vara listor för precis allting, för man är säkert sjuk i huvudet och på skalan. Men ja, sen är det att man är hemskt slarvig i huvudet liksom i sitt tankemönster. Det är nu skitsamma, lite sådär. Och hur de där går ihop i realiteten så blir det jag. Så att hur det funkar liksom för någon annans bild av mig så kanske det inte funkar. Men för min bild av mig så funkar det.
Rönnqvist, hey. Podcaststjärna från 85-95 podcasten.
Hur känner du till den?
Men jag har både varit med i den och jag har lyssnat på den.
Och det var bra kul. Man inte skulle komma ihåg när han har varit med i den.
Hur vet du den? Jag var nu med, tack för det, att du minns att jag var med. Och prata mycket om Notting Hill-filmen.
Jo. Nej, jag ville bara få dig att prata om mig. För ja, det känns som att man är lite större då. Om man sitter här och så tröstlöst berättar om sig själv. Så blir det inte någonting.
Ja, Tage, när får jag en inbjudan?
Till 85-95. Mm. Den är stående.
Okej.
Okay.
Ja. Vad betyder det?
Nej, alltså, nej, vad du tänkte konstigt. Det är en stående inbjudan. Vad tänkte du?
Nej, inte visste jag vad jag skulle tänka. Jag tänkte det. Hemskt mycket. Så hemskt mycket, men...
Tage, när får jag en inbjudan?
Så här länge tog vi var. Nu är vi rakt ner i mörkret, direkt.
Ja. Vi brukar direkt hoppa in i kalsongerna.
Ja. Men det är bättre så.
Men alltså, egentligen vet vi inte vart vi hoppar. För i den här podden så kan barns frågor ta oss vart som helst. Och det är ju det som är det ljuvliga just med när de ställer frågor.
Mm.
Ja, det kan vara vad som helst.
Mm.
Mm. Och vi öppnar dörrar som vi till rum vi inte visste att fanns, så se vad Tage hittar på.
Mm.
Livet ska det ju handla om, så här är ett samtal mellan oss tre.
Där är jag bra. Ja,
har du någon gång varit nära döden?
Har jag någon gång varit nära döden? Jag har en gång varit på en seglats. Det var min första och sista seglats.
Men du sitter ju här.
Men alltså, den slutade i en grym storm. Och det att vi gled och var ute på havet i 20 timmar och blev slutligen räddade av Ålands sjöräddning. Och det här var en storm som, om jag minns rätt, så dog 4 människor i den. Kanske det är min närmast döden upplevelse, tror jag. Alltså, men jag fattar aldrig att vara rädd under den här grejen. Alltså, jag är en underlig typ, alltså på det sättet att jag hålls ganska lugn fast situationen kan vara obekväm eller farlig.
Yeah.
Det hände massa saker i den här segelbåten som inte skulle hända. Men vi var alltså 4 ombord på den här båten. Och jag var alltså den helt totalt minst erfarna. Så kanske jag inte fattar. Mm. Jag har grym respekt för havet och jag är också lite rädd för havet.
Mm.
Men där i den situationen, jag tänkte ändå, vet, jag har alltid haft på något sätt en känsla att man klarar nog sig ändå. Mm. Någon dag kommer den här dagen kanske när det inte stämmer. Men det där kommer jag åtminstone sådär spontant att tänka på. Har ni?
Jag har varit i en bil, har jag varit nära döden. Så att jag skulle till stugan, jag missade avfarten från motorvägen så jag hamnade där en annan väg. Och det var en skogsväg som jag kunde köra. Jag hade aldrig kört den förut. Och jag tyckte att den här är lite roligt. Jag körde kanske 80 eller någonting sånt. Och så hade jag en bra feel, bra låt i stereo. Och jag bara, skog. Plötsligt ingen skog, utan landsväg. Och sen var landsvägen förbi och så var jag inne i skogen. Och då hade jag kört över en landsväg. Förbi en stoppskylt alltså.
Ja.
Det var en stoppskylt och jag missade den helt. Jag satt och sjöng någon Queen. Och jag bara kom ihåg att det var skog, landsväg. Och så just när jag kom förbi hörde så far det förbi. Alltså bilar bara kom med. Och då, hela, alltså när den började, när man fattar vad som just höll på att hända. Delvis då att jag är en idiot och skulle ta i livet av mig själv. Men jag skulle också kunna ta i livet av en familj eller något annat, liksom, andra folk. Så skulle jag krascha in i mig där.
Mm.
Så då, liksom, då kom jag ihåg hur svårt det var att köra bil när allting bara skakar. Och du sådär, det var nära där. Det är kanske närmast.
Jag tror nog också det är för mig, de där bilarna. Man drar kopplingen till bilen. Vilka bilar har man suttit i där? Det har varit close call, liksom. Så jag hade en Fiesta.
Ja.
Och den från 81, orange. Den kallades faktiskt för Monstret spela. Orangea monstret kom glida. Han är sådär dubbelbas i bilen. Vet, det är häftigt. Men sen, sen det där när man liksom ska testa den. Att första kurvan hårt, handbromsen i bara för att öva. Ja. Lite hårdare på nästa, lite hårdare på nästa, lite hårdare på nästa. Och sen till slut så tänker man, nej men jag kommer i 80 nu för att det är så bra kurva där utanför Vasalandia. Och så drar man i handbromsen och så far man med sidan hela vägen. Det är så jävla häftigt. Och sen är det adrenalinkicken och det är full bil. Det är en liten fiesta som har ryms 28 per sträcka. Det är de jävla idioterna, men vet du, nyfylld adrenalin. Man måste ja. Få testa gränserna.
Dubbla vassare, alla har det
där. Maiden, vet du. Och sen så in i den där... en sån där, alltså någon sorts snöhög. Mm. Och då kändes det som att nu slutade. Det tog slut nu. Men det var ju bara snö. Men det, då efter det så förstod man att kanske man inte behöver ta 80. Att det kom i 60 hela tiden. Ja. Och nu är det så störande med moderna bilar när det är någon jävla knapp eller något. Så man får inte alls liksom utöva de här sakerna mer.
Nej, nu vill man ju dra i spaken.
No, ja. Det är det. Men jag skulle också säga nära döden handlar nog inte egentligen när. Men bilar kanske någon gång känt sådär att det här var lite för mycket.
Har du flyttat någonstans? Vart i så fall?
Jag har flyttat ganska mycket i mitt liv. Jag kommer ihåg, den kortaste flytten jag gjort var i Vasa. När jag började studera så var jag, hade jag en lägenhet tillsammans med tre kompisar. Precis vid torget i Vasa. Den var en åttarummare högst upp med kontor runt omkring. Mm. Vi hade en egen sits för 120 pers.
Där har jag ju varit.
Jag tänkte just säga
på att nyårsfest. Är det så,
var du på den nyårsfesten?
Jo, den klassiska nyårsfesten 2005 kanske.
Ja, när, ja nej, men för att det var så att jag kommer ihåg att jag hade bjudit några kompisar från Ekenäs upp på nyårsfest.
Men så kom det massa annat.
Ja! För min morfar dog på nyårsafton några år innan. Och jag brukar ha en tradition att alltid ringa till min mormor och säga till jag ska henne och prata lite om morfar och så. På nyårsafton. Och så hade jag varit ut då från lägenheten ut i en park och gjort det, för jag tänkte att jag inte gör det här i lägenheten. Och så när jag kommer tillbaks, så om man har varit i Vasa så vet man att liksom krogarna runt torget, så det brukar vara långa köer liksom ut mot torget från de här olika krogarna. Mm. Och de var i rad med ingången till min dörr, där det också fanns en lång kö. Så när jag kommer tillbaks så är jag bara så där, vad konstigt. Jag med min barndomskompis kommer fram till dörren, han frågar så där, han: vart är ni på väg? Av alla som stod där i kö och väntade på att bli insläppta. Och så var det någon som sa, vi ska till Janne. Och så sa han, okej, känner ni honom eller? Märk väl, jag står bredvid honom hela tiden. Och de var sådär, ja, nu känner vi Janne. Okej. Nå men, är han på väg att öppna åt er eller? Och så här så fortsatte han diskussionen. Och så till sist så sa jag, det är jag som är Janne. Jag tror kanske att ni ändå sen känner mig. Att ni kan nog inte komma in. Så kom jag in och det var alltså som från en high school film. Helt packat i hela lägenheten.
Ja. Men det var, det, jag var också där. Det, men jag vet inte hur jag hamnade dit. Det var på Mäckiskön någonstans där så sa någon. För det var väl bredvid liksom den amerikanska restaurangen som säljer snabbmat.
Exakt,
så det var bredvid den. Och sen sa någon att den fest här bredvid. För klockan var ganska mycket. Men då gick vi också dit. Då var det ingen kö, men då slapp vi in. För det var någon som sa någonting om Janne Syrro är där. Det var någon sån grej.
Då slipper man in.
För jag visste inte att det var du. För att det var väl, inte vet jag, hur gammal är din syrra då? Är hon yngre eller?
Tvilling.
Tvilling.
Så det är ingen skillnad i ålder.
Nej, men för att det var någon som var kär i henne tror jag, som var i det där mitt sällskap. Ja. Och därför leddes vi dit. Men jag visste inte varken vem hon var. Ditt namn kände jag till, men mer än så vet jag inte. Men det är hon tillsammans nu med någon av mina vänner?
Tyvärr inte.
Det var inte
tyvärr inte. Om inte någon av dina vänner var finskspråkig från Dickersby.
Nej, det var det inte.
Nej, men då är det nog tyvärr.
De var sådana hederliga järbykillar.
Ja, nej, då tyvärr var det inte. Var det inte.
Nej, men vilken lya du har bott i.
Och därifrån, därifrån hamnade jag och sen flyttade. Men sen flyttade jag därifrån. Två trappor ner.
Hur många rummare?
Det var en trirummare med en enorm takterrass. Men det var sådär i Vasa, att hela det huset var lite sådär, att det fanns massvis med stora lägenheter. De var ju inte fina på något sätt. Alltså, kan man ju ha en sits för studeranden i en lägenhet som är fin. De var ju tjaskiga, men de var jättestora och perfekt placering.
Tog ni någonsin taxi till Fontana från det här campen?
Nej, det är alltså krogen då, där som man var på. Och det var ju nedförsbacke och 25 meter.
Ja, men det där sportade ju Vasaborna med början på 2000-talet. De tog taxi mellan de här nattklubbarna, fast det var 16 meter mellan dem liksom, för att det var coolt att köra in i kön med taxin. Jo, far dit bara, jo, längre fram bara. Och så kom man in i kön med taxin. Det var alltså det är någon sån där statusgrej. Det skulle vara häftigt.
I Stockholm så vaskar man champagne och i Vasa så tog man taxi in i kön.
Jo, men om ni har sett den där Headhunters TV-serien 2005 eller liknande, den utspelade sig i Vasa. Och där tog de ju taxi mellan alla jävla ställen och vi som var från Vasa såg ju att de tog taxi från K-market till Aleppo, vet du, som var bredvid varandra. Men de får via flygfält. men det var ju så storstadsmening i Vasa. Vad är metropol? Fortfarande är det ju också.
Ja.
Jag kommer att tänka på att åka taxi till krogen som vi brukar med mina kompisar när vi åkte och hälsa på min kompis som hade landeställe då i lite utanför Göteborg. Och sen när vi ska få till en nattklubb så brukar vi då ta taxi. Och sen brukar vi alltid be taxichauffören köra flera gånger i rondellen.
Ja.
Och så vet jag att hej, ursäkta, att kan vi få åka några extra varv i rondellen? Och sådana här, så här okej. Mm. Och så börjar han köra runt och så är vi sådär, en gång till! En gång till! Ja. Och så brukar vi alltid räkna att vilken taxichaufför var coolast och körde mest gånger runt.
Hade ni med egna CD-skivor till taxiresorna? För det sportar vi med också. Med. Så att vi skulle få höra på rätt låtar inför stämningen till nattklubben.
Vilken genialisk idé.
Ja,
som jag aldrig kom på. Ja, jag går kring och bara mina CD-skivor när jag får på fest.
Men nu super du väl ännu? Så då kan du börja... Du kan ju liksom innan festerna för nu.
Men tror du att det finns CD-spelare i någon taxi mera?
I min finns det.
Ja.
Men jag har inte taxi.
Help. Hur länge har du jobbat i ditt liv? Vad tycker du om ditt jobb?
Jag har inte jobbat en enda dag i mitt liv. Och jag gillar nog mitt jobb. Det är ju liksom, nu blir det som definitionsfråga, vad är arbete? Är det när man är trött som det är jobb? Eller är det den där kreativitetsgrejen att när man vill göra en jotto, blir det då ett jobb för att någon betalar för det? Men man gör ju hemskt mycket som inte är betalt, så är det då fortfarande ett jobb. Det är hemskt knepig fråga. Och så om jag ska svara på hur mycket har du jobbat? Jag har jobbat jättemycket inom massa branscher. Men det här som jag håller på med nu, liksom kreatörsbusiness och medieproducent. Så det känns ju inte allt. Det är helt sådär jobbigt jobb. Men sen känns det ju jävligt jobbigt ibland. Men jag vet inte var definitionen går, att vad som är tungt och vad som inte. Men mycket jobb har jag gjort. Vad var frågan
det
efter var,
det? Jag tänkte ju säga, wow! Det var svårt att hänga med här.
Jo, men det finns mycket att ta i. Liksom, för det är en ganska stor fråga. Vad är sen jobb? För när man är någonstans och jobbar. Vi säger nog att man är någonstans på fältet och filmar. Men sen så far det över tider. Och man säger, nej, ska vi far nu? Det är ju nu det börjar hända.
Ja.
Så är det då, liksom, man förlänger jobbet kanske för någon annan som upplever som att det är ett jobb. Men när man i den där situationen och skapa något som man tycker man upplever sig skapa. Man kanske inte skapar det någon annans ögon. Ja. Men i alla fall, så då kanske man inte upplever det som ett jobb. Och då räknas det väl inte som jobb.
För jag tänkte direkt säga att ett jobb är väl något som du gör och så får du betalt för det. Men du har helt rätt, ibland jobbar man ju obetalt.
Nå, för det mesta, tycker
jag.
Ja, alltså,
då kanske man ska fundera på sin företagsmodell.
Men, kanske.
Ja, det har man värt.
Men ibland får man ju jättebra betalt för någonting som man faktiskt vill göra. Och då känns det som att det här är det där jobbet. Då är det kul. Men om man får betalt för något som man inte alls vill göra, är det då liksom bara någon trög grej man gör för att få pengar? Och då kanske man inte kan definiera det som jobb då.
Vi har ju diskuterat någon gång det här med att, alltså att jobba och vad man ska jobba med och vad man inte ska jobba med och erbjudanden som kommer, ska man ta emot dem eller inte?
Ja.
Och just den här heliga triangeln för folk.
Den hade jag fått presenterad för mig, den här triangeln, av dig tror jag.
Okej, men presentera den nu åt mig också.
Jag skulle gärna höra den igen, för att nu är jag inte lite osäker hur den går.
Så, blir det bra? Får du bra betalt? Och vill du göra det? Så om du får 2 av 3, så då ska du göra det.
Just det, så om du får betalt och vill göra det, så då ska du göra det. Men om det blir bra och du får betalt, så ska du göra det. Men om du bara får betalt och du tror inte att det blir bra och du vill inte göra det, så ska du inte göra det. Man borde så rita ner den nästan, för jag har faktiskt suttit och studerat den triangeln länge och funderat, för det är ganska liksom en fin grej. Speciellt om du jobbar med sådana att du säljer egna tjänster hela tiden och försöker sälja in idéer. Så då om någon vill köpa en idé, har en idé, kommer till dig med en idé och vill att du ska göra den där idén, då är den där triangeln helt exemplarisk.
Men det finns ju en annan triangel också, det här tror jag du har pratat med mig om, det vill säga, vill du ha det snabbt, bra, billigt? Du kan inte få alla tre. Det kan inte vara snabbt, bra och billigt.
Nej.
Vill du ha det bra, då kommer det inte att vara då kommer det inte att vara billigt, eller då kommer det inte att vara snabbt.
Yes. Och vill du ha någonting billigt och snabbt så kommer det vara jävla dyrt.
Ja.
För då är det inte billigt. Den där, det är nästan den där kanske som jag hade mera haft studerat. Men jag vet inte varför den kommer. Har jag sagt den där till dig?
Jag tänkte ju så, jag tror vi har kontratrianglar någon gång. Alltså, för det är lite från olika aspekter, helt enkelt, de där två.
Men om vi sätter den här podden. Jag är ju här nu gratis.
Ja.
så jag vill göra det här. Jag tror att det blir bra. Mm. Vad var det där sista då?
Får du bra betalt?
Nej, det tror jag inte.
Nej, så du fick 2 av 3?
Exakt. Ja. Exakt.
Och jag då, så får jag betalt för det här.
Ja, tror inte att det blir bra.
Och jag vill ju göra det här än att snacka med dig, för jag gillar dig, Tage.
Vad är det som fattas?
Det blir inte bra.
Okej, så det funkar i alla lägen.
Ja, det funkar ju. Sonja, din tur.
Ja. Det här blir bra, jag får betalt.
Ja, ja. Exakt. Vill inte vara här.
Nej, exakt. Ja, jag tycker om den där. Så det där kanske liksom, med ett jobb genom sådana modeller.
Hur är det, har du alltid varit företagare?
Ja, förutom sommarjobb på början på 2000-talet, då man liksom har jobbat på sjukhus i 9 år. Vasa centralsjukhus, represent.
Mm. Oj, vad gjorde du där?
Körde truck. Åh, fint, jobba på lager. Det var där man blev bekant med blodet och liksom fick bort det. Inte för att jag nog aldrig hade någon skräck av blod, men det var nog mycket man fick se. Och man blir så glad när man kommer nära någonting som man känner att man inte ska vara nära. Och då blir man nog glad. För det var något, vi åkte en hiss och sen för... Alltså det, från operationsavdelningen så kommer det massa slaggprodukter ur människor, typ. Så man ska sätta det. Så placerar man upp alla påsar på en sån här gammal liksom, vad heter det? En vagn och så in i hissen, men så var det sprack den där ena påsen, så rann det ut över golvet och det kändes som en sån där shining hiss när dörren får upp, så rann blodet ut och så stod jag där i mitt, ja det är okej, det är inte jag. Det är ganska som att få stå i blod, det är någonstans där som man känner att nu har vi nog ändå träffat rätt, nu lever jag.
Men 20, eller så inte, eller så jag minns.
20, exakt, och väldiga mängder. Men att jobba på 20, det kändes som roligt jobb.
Ja.
Men det kändes inte som ett jobb, för jag måste utföra hela tiden någonting, en liten lista. Så roligt jobb är en skild definition då, kanske. Ja. Men så sjukhus, jätteroligt att äntligen få se. Och därför nu när jag går in på sjukhus, alltid nu som då man är ute och glider, så får man inte in på sjukhus. Bara för att suga åt sig den där rena doften. Och därifrån tror jag den här pedantheten kommer också. Att liksom hålla huset rent, för man vill att det ska dofta som ett sjukhus. Det är nog kul.
Okej, och så skulle du vilja ha en säng som en sjukhussäng eller operationssalssäng.
Nej, det vill jag.
Okej, det finns någon gräns.
Ja, det finns det. Men jag tycker om rent, helt enkelt. Mm. Och ett sjukhus, vad finns renare än ett sjukhus? Därför trivdes jag jättebra på sjukhus.
Du tycker om rent, du är pedant. Har du bacillskräck?
Nej, det har jag inte. Eller har jag? Jag vet inte. Men alltså, det är frågan om, jag har nog använt sådana Cassie-Desi liksom mycket länge. Men inte i samma utsträckning som man har använt nu senaste 1,5 år. Liksom. Mm. Utan jag, för att eftersom det kom från de där sjukhus, 9 åren på sjukhus, att de hade ju det överallt i det. Så att det blev ju en vana att jag ska alltid dra på det där, för att det är bra. Vad är det här då? Det stinker Grekland. Vet du. Vad var det där Grekland? Jag vet inte.
Anis. Ja.
Det finns ju en sån där jätterolig doft i det där vissa Adam, som man söker sig till, det där som doftar hembränt.
Ja.
No, men i alla fall, vad var din fråga? Om jag tyckte om att det är rent? Ja, det tycker jag.
Ja.
Och det är billigt.
Det
jag försökt få in den där. Jag tänkte att nu klämmer vi till billigt och bra och långsökt. Eller vad det
är
var
det rent och billigt? Jag tar det. Du gjorde en egen version av triangeln. Rent och billigt. Kör med det.
Man kan tydligen anpassa triangeln på allt.
Nej.
Dagens triangel.
Ja.
Har du någon gång kampat? Var har du kampat?
Har jag någonsin och var? Jag har kampat jättemycket under mitt liv. Jag älskar överallt att sova i tält. Och allmänt också älskar jag att sova på underliga, konstiga ställen. Och det konstigaste stället jag kanske har kampat på är i Skottland. Jag åkte och hälsade på min kompis som studerar i St. Andrews i Skottland. Ingen dera av oss är värst sådär välplanerade. Så vi liksom lite far när vi har filis och det är ganska mycket spontant och så här. Vet ni var St. Andrews är?
I
Europa.
Det är känt bland annat för att Sean Connery kommer därifrån och han spelar mycket golf där. Det är mycket golfbanor.
Kan du ge en Sean Connery-imitation? För du var på väg lite.
Jo, vänta, jag kan. Vänta, jag kan. Jag kan, vänta. Vad sa Sean Connery när en bok föll från hans bokhylla?
No.
I can only blame myself.
Ja, det är faktiskt, den är vass.
Ja.
Det var inte alls någon roko.
Har du en, ni är ju en film på, du måste ju ha en chans.
Jag är nog inte den vassaste imitatören. Men ja,
det var bra.
Russian Spaceship Submarine Commander. Kanske Hunt for Red October.
Tänk, det här är ju en ljuvlig podd, den här kan ta oss vart som helst. Jag ska tala om min campingresa som på något sätt kommer vi in på Sean Connery, ja, imitationen.
Du är i den här, vänta nu, det här kan ta en liten stund.
Ja, jag väntar också på avslutningen.
Den har börjat nu, vi vet att det är Scotland St. Andrews, du har en kompis som ni planerar så mycket med och ni ska bergsklättra.
Ja, vi åkte ut i landsbygden och hade våra grejer med oss och det hann ju bli mörkt innan vi kom fram. Voi perkele, tänkte vi.
Ja.
Och så dallade vi ungefär tills kanske det hade gått en halvtimme. Och så märkte vi eller kände vi av att okej, det här är nu ett sådant här öppet fält. Att det här är säkert ganska bra. Här finns plats. Så satt vi upp vårt tält och så gick vi och la oss. Hör ni hur jag försnabbar historien? Och det där, och under natten så vaknade jag med ett fruktansvärt pissbrott.
Ja.
Men det är en massa ljud där utanför tältet. Och jag blir helt skiträdd. För vad kan det vara? Kan det vara vargar? Kan det vara några andra rovdjur?
Sean Connery.
Kan Sean Connery vara där och liksom föra väsen? Och sen är jag att min kompis sa att jag måste gå och kissa. Jag kan inte göra något annat. Jag glömde blöjorna med. Man borde ju ha tagit ett par så att man ska kunna
eller åtminstone en tom limsaflaska.
Ja. Precis. Så gick jag helt bredvid dörröppningen och bara kissa snabbt. Och sen gick jag tillbaka till tältet. Och så lyckades jag nu somna om. Fast de där ljuden fanns där hela tiden. Och vi var livrädda. Tänkte, vad i helsike är det här? Nå, vi somnar. Vi ägde inte upp oss desto mera.
Ja.
För att vakna på morgonen, sen öppnar vi tältöppningen och hela det där stället var fullt av får. En massa får.
Mm-hmm.
Så vi hade varit omringade av får som hade dalsit där runt och ja, fört väsen. Men det som ändå hände efter det här var det att när vi sen hade varit på vår lilla rundvarning och varje bergsklättrar det här och gick tillbaka, så på den här stigen längs vilken vi hade gått till vårt campingställe, så vad såg vi? Jo, ett halvt får.
Mm-hmm.
Ett sönderslitet får, blod och bara halva kvar.
Okay.
Och då blir det ju lite mer spännande.
Ja, det blir det.
Att vad var det som hände där på natten? Men vi hörde ju inget ylande eller något sådant annat. Sorry, det här var nu en lite lång historia.
Men den var bra.
Den innehör Sean Connery.
Det är sant.
Punchlines.
Hur många telefoner har du?
Ja, jag.
Hur många telefoner har du, Janne?
En, två, tre.
Vänta nu lite. Vänta, det är andra fickan.
Nej, men intressant grej. Jag har en gång i mitt liv, och jag har haft telefoner sedan högstadiet, en gång i mitt liv så har jag alltså tapp. Nej, den är också kvar, men den funkar inte mer. Den föll från flytvästfickan i vattnet, då när de är ut höll vatten. Men annars så har jag alla telefoner jag någonsin har ägt, så har jag kvar.
Jag har också.
Ja.
Jag har min svärfar också. Då har ni någonting gemensamt.
Den heliga triangeln med din svärfar, Janne och jag.
Ja,
nej, men alltså, jag har aldrig gjort med, och de har inte gått sönder heller. Alltså, det finns ju folk som söndrar skärmen på sin telefon genast.
Jag söndrar min Siemens S25 med flit på Vasa centralsjukhus. Kastade jag din hela trappor under den där. För att jag var så trött på den. Och jag fick inte byta. Den var 2-3 år gammal. Ja. Jag fick inte som byta mitt. Det var något fel på den då. Nej, köper vi nu då. Så liksom det där våldet man måste ta till. Ja, nu händer någonting. Det där brakade där. Och så fick man äntligen gå och köpa en ny telefon. Det var nog liksom höjden av otacksamhet.
Men du hamnade och jobbade mycket då?
Nej, jag tror att det var någon som betalade den åt mig.
Jaha,
men ja, söndra, så det har
men för jag började just fundera, jag har en kompis som, det dummaste sättet jag har hört någon bli av med en telefon, är att han skrev ett meddelande, det har någonstans i gymnasieåldern typ, så skrev han ett meddelande som han skulle skicka, där han då skrev några söta och fina saker, och så skulle han skicka det, men han skulle inte skicka det till sin flickvän utan till någon annan. Som han kanske hade kul med på sidan om. Och så skickade han det ändå till sin flickvän och tryckt på send. Och förut var det ju så att man såg sender, att det tog en stund innan det får fram. Och i panik med de här svenska mobilerna telefonstillverkarna så kunde man inte trycka på no. På Nokia så kunde man ännu trycka no så att den skapade, men man kunde inte göra det. Så han kastade telefonen i havet och liksom bara, nej! Släng den i havet och bara, hoppas! Men det dumma är att han ska ju ändå åka hem då, träffa sin flickvän, och han är ovetande att gick det där meddelandet fram till henne eller gick det inte?
Och telefonen är i havet.
Telefonen är på havsbotten, så han vet ju inte om det har farit fram eller om det inte har farit fram.
Så gick det?
No, inte de nu gifta, om du säger så.
Nej, de har ett öppet förhållande.
Ja, det börjar där.
Det börjar där. Ja. Vilken fin historia. Ja.
Vem ser du upp till?
Vem ser jag upp till? Oj. Vem ser jag inte upp till? Jag är ju en sorts människa som älskar att få vila i en känsla av att man ser upp till någon. Och den där känslan når jag nog mycket. Och jag vet inte, liksom, är det jag själv som äggar fram den där känslan? Bestämmer mig för att yes, jag ska älska den där människan. Och sen så växer det fram under åren tills man gör det. Men jag vet inte om det där stämmer eller lurar jag mig själv. Men om jag ska vara riktigt sådär, att nu ser jag nog upp till någon, så måste jag ta de här klyschiga Kents-sångare. Ja. Jättemycket upp till. Jag ser upp till Sylvester Stallones filmer. Jag ser upp till Sylvester. Nej, det gör jag nog inte. Han har så märkliga värderingar han också. Och hans bror. Har ni hört om hans bror?
Nej,
Frank Stallone. Han är verkligt märklig. Gå och följ honom på Instagram. Han har allt möjligt på gång. Det där är... Nej, men så, alltså, och sådana som jag ser upp till så är främst liksom kreatörer, konstnärer av något slag. Politiskt ser upp till, har inte jag någon riktigt sån där stor förebild. Men jag säger Kents sånger.
Och varför?
Det är någonting med det där liksom... att han har alltid gjort det vad han vill, känns det som. Han sätter fram texten, han sätter fram musiken, han sätter fram hela det bandet. Det är bandet som har påverkat en mest i hela ens liv liksom, och det är han som har skapat det. Så det känns det som att han har inte tummat på någon. Man kollar sådär, finns det någon intervjuer med honom? Nej, det finns inte. Varför inte då? Nej, jag ska fråga sådana där inte. Det känns som att det finns en sån människa som inte gör, som inte liksom alls tummar på sin kvalitet. Det ska bara det här är mitt fingerprint och det här ska jag lägga ut i världen och ingen ska komma och förstöra det. Den bilden har han ju liksom lyckats på något vis skapa av sig själv, men jag vet inte om den bilden sen stämmer, för men han ser jag upp till, och det är några andra män, kommer inte jag på vilka, men konstnärer oftast. Det finns ju en krog här ganska nära Helsingfors som heter Karl den 16:e något, Karl Kostois, heter den så?
Är det 12 kanske?
Kanske det är 12.
Ja, Kalle som i folkmun.
Jo, där har de där torsdagarna och det är billigt.
Ja.
sen var jag där någon torsdag, så gick jag på toaletten. Så stor, alltså Kent sångade där och kissade vid urinalen.
Va?
Och jag blev så skakig. Så jag gick ut. Och det var liksom det närmaste jag någonsin har kommit i den här männen. Jag vågade. Men dels, jag pratade med en kompis som Fredrik Furrer heter. Han sa också det att gå inte för nära dina idoler. För du kan bränna upp hela huset liksom. Om du har dem som en husgud så att säga. Du bränner ditt gudshus så att säga. Så jag var nog också rädd för det. Att tänk om han säger något stötande till mig. Och hela mitt liv har varit förgäves.
Ja.
På något sätt. Så att det är nog det att jag... Jag gick ut. Jag är rädd för honom. Men jag liksom, kärleken är så stor för honom. Men rädslan finns på samtidigt. Man vågar inte gå för nära. För tänk om du hittar någonting som inte vill hitta.
Man ska inte mäta sina idoler. Så syns det.
Nej. Det är synd att jag är här idag.
Då. Ja, det här huset brinner hela tiden.
Ja.
Varför måste det finnas träd?
Så här. En provokativ tanke, men 99,9% eller någonting sånt av alla arter på planeten har ju dött ut. Alltså av de som har funnits på planeten. Så de allra flesta arter har ju dött ut.
Utom träd.
Men menar du djur och inte kanske träd då? Eller arter allmänt?
Nej, men fanns det ju också en tid då vi inte hade träd. Alltså, nu har det ju funnits en sån tid också. Och jag bara, alltså, så när man pratar om att vi måste rädda planeten och vi måste på något sätt ha den, liksom, försöka göra vårt bästa för att vi ska överleva. Så det handlar ju just om att vi ska överleva. Det var inte som David Attenborough sa, att planeten kommer nog att överleva. Det kan ha varit han, alltså var det någon annan.
Tror det var jag?
Det kan ha varit du. Nej, men för planeten, alltså, eller så var det Marcus Rosenlund.
Marcus Rosenlund satt i vår studio just här och sa
det är Marcus Rosenlund eller David Attenborough, ganska samma.
David kan ha sagt det först.
Ja, nej, men alltså just det här. Planeten kommer ju att överleva. Den kommer ju att finnas på något sätt. Men vi kommer ju kanske inte att göra det då. Om vi fortsätter bete oss som vi gör. Så det här med att varför måste finnas träd? Inte måste. Nej, men det är ju svaret på frågan. Det måste finnas träd.
Nej, alltså, vem är det som har informerat barnet om att det måste finnas?
Ja, men det är samma som med pandorna. Det måste finnas pandor. Vi har pandorna kvar för att vi tvingar dem att se på porr och sen så ligger de med varandra. Om pandorna vill dö ut och inte vill para sig, låt pandorna dö ut då. Varför tvingar vi pandorna att finnas?
Det är väl, svaret är väl att för att det är kiva.
Ja, de är söta. Men om det skulle vara en fulbjörn, skulle vi fortfarande ha kvar dem då? Nej, jag menar det. Pandorna har vi ju kvar för att de är ju dessutom en fin logo för WWF eller något sånt.
Men satsar man nu inte på att försöka rädda precis varenda djur som är utdöende?
Men varför? Varför kan vi inte bara låta dem dö ut?
Men finns det inte också en fara om en kedjereaktion? Jag vet nu inte exakt vilken kedjereaktion som skulle hända om pandorna skulle dö ut, men nu händer det väl i en större utsträckning.
Jo, fast det är liksom, jag tänker att det är ju också naturligt på sätt och vis.
Ja, jag förstår.
Jag vet nog att det här är en provokativ tanke. Och det, jag tänker inte sådär fullt ut där heller, men sådär i det stora hela, så människan kommer att dö ut i något skede och planeten kommer skita sig för många arter i något skede och så vidare. Och då skitar det sig och sen så börjar det växa träd genom golven på hus istället och så småningom så blir det igen något annat av det. Att som en filosofiskt svar på varför måste finnas träd, Ivar eller vem det nu sen var, 20 år som ställde den här frågan, svaret är att det måste inte finnas träd.
Ja, jag är jättefascinerad av träd för tillfälle och jag skulle vilja att den här frågan kommer åt mig om några månader. Nej, för att jag har inget svar egentligen, men jag tror att jag skulle ha om några månader ett jättebra svar, för att jag har just köpt, den är på finska nu, Ikipot av Richard Powers. Han fick Pulitzer 2019 och det handlade alltså om träd och människans förhållande till träd. Det är väl delvis en faktabok men också fiktion. Och där talar man om trädens betydelse förr och nu och sådär allmänt. Mm. Och sen finns det ju en tysk fackboksförfattare också som har skrivit någon jättefantastisk bok om trädens hemliga liv eller något vidare. Och har man läst den så kommer man aldrig att se på träd på samma sätt som nu, för att de har ett helt eget otroligt nätverk och liv. Och hur de kommunicerar så har man kommit fram till på något sätt.
Träd?
Jo!
Träd kommunicerar.
Ja, men jag kan inte nu desto mer elaborera det här eftersom jag vet inte. Ingen spoiler.
Jag vill inte säga åt er, men björkarna pratar med varann.
De gör det. Alltså, de lär ska göra det på något på sitt eget lilla sätt. Tage, rädda mig. Nej, har du hört om det här?
Jag har inte hört om det här. Och jag har inte alls påläst varken på geografi eller biologi eller träd överhuvudtaget. För mig står de i skogen. Nej, jag är ju mycket ut i skog och mark i Esbo där jag bor. Eftersom vi bor i princip i skogen så då rör vi oss bland träden nästan varje dag. Mm. Så jag ser ju träden och rör i dem och leker att jag liksom är en del av skogen.
Men lyssnar du någonsin på dem?
Det har jag ju gjort någon gång. När man har varit ute och lyssnat på skogen på natten. Jo, det har jag gjort. Kanske det är det som är trend. De talar till mig på natten. Speciellt om du far långt, långt in i landet i en insjö. Ja. Och så går du ut och kissar på natten. Mm-hmm. Och så lyssnar du på träden. Kanske det är en lite vacker tanke. Men vad vi behöver dem till så är det knappast för att jag ska lyssna på dem.
Den här upplevelsen låter väldigt fin. Och Sonja, du skulle kunna haft den om ni inte gått och lagt där på ett fält.
Ja.
Mm. Mm.
För där var det halva får.
Precis. Ja. Morbid. Jag tycker det är underbart att sluta vid den här tanken. En mörk eller halvmörk sommarnatt. Om man är på väg ut och kissi. Och så hör man på träden. Tänk på den. Tack.
Tack, Tage.
Tack.
För ditt besök.
Tack för allt. Tack för att ni bjöd in mig. Som, vad var det som jag var?
Podcast-tjänare.
Som podcast-tjänare får jag säga tack. Det här köpte ni nog bra. Jag tycker att ni köpte bra.
Men du var fantastisk gäst.
Det var jätteroligt att få vara med.
Tack.
Och om jag ska hälsa till någon så hälsar jag till Tommy.